Evangelietexten för idag, den är hämtad från Matteus evangeliets 15 kapitel, vers 29-31. Jesus gick därifrån ut med Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och la ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.
Den här skylten såg jag på ett ställe jag var på. Nu minns jag inte var det var, så att jag kan inte berätta vad det var. Men att jag var tvungen att fotografera den för att jag tyckte att den var fin. Jag funderar på, hur får ni livet att gå ihop? Får ni det att gå ihop? För att jag ska få mitt liv att gå ihop så har jag kommit fram till att jag delar upp livet mycket i två delar. Underhåll och utveckling. Utveckling är den där nya, roliga delarna i livet. Nytänkande, expansion, det som driver mig framåt. Underhåll är inte lika roligt, tycker jag. Men jag har insett att underhållet är nödvändigt för att det ska få fungera. Till exempel att stängsla in en ny fårhage hemma. Det är ju utveckling, det är roligt. Men att stängsla in en redan befintlig fårhage för att stolparna har ruttnat upp eller nätet är sönder, det är ju underhåll. Det är inte lika roligt. Men då skiljer det inte så mycket. Men dessa två storheter i mitt liv, de hänger ihop på något sätt. Så ju mer utveckling jag gör, desto mer har jag också underhålla. Så att, ja, det är så jag fungerar. Och emellanåt så tänker jag att Jesus, han tänker ungefär likadant som mig. Vi återkommer till det. Det är flera av oss er som har varit framme här som har kopplat tillbaka till våra gemenskapsläger. Och jag tänkte göra det också faktiskt. Vi hade ju Liselott på besök där ute och hon pratade mycket gott om bibelläsning och hon gav oss en liten metod, handen. För er som inte var med på detta gemenskapsläger så vet ni inte vad jag pratar om. Och jag kommer inte berätta vad den handen ingick inom det heller, men ni kan få prata med mig efteråt eller med någon annan. Däremot så tänkte jag att ge er en annan metod, en annan hand som också har fem punkter. Och Liselotts hand, den var rätt bra, men jag tycker ändå att min är snäppet bättre. Och åtminstone så är det lite lättare att komma ihåg. Den här metoden kallar jag varför. Det är inte min metod, utan jag har fått den till mig så. Och den bygger på ett antal varför. Varför, 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 varför och varför. Jag har lärt mig att när man pratar med människor och vill komma någon vart så är det bra med öppna frågor som hur och vad. Och, men varför-frågorna, de låser fast tänkaren i att då måste man tänka efter och stanna där på utvecklingen. Men just den här metoden har som syfte att komma lite djupare när man vill lösa ett problem lite grann. Och jag tänker att den här metoden med fem varför kan hjälpa oss att förstå dagens text. Så att den text jag alldeles nyss läste. Varför läser vi den texten just idag? När tacksägelsedagen och lovprisning som tema. Jo, varför? Jo, för att de prisade Gud, tänker jag. Då kommer nästa fråga. Ja, men varför prisade de Gud? Ja, det var ju för att de blev botade. Ja, men varför blev de botade? Det var ju för att de kom till Jesus. Ja, men varför kom de till Jesus då? För att de hade hört att han botade sjuka, kan man tänka. Ja, men varför botade Jesus sjuka? Då har vi ställt fem varför-frågor som följer på varandra. På något sätt där behöver man komma till en kärna av ett problem. Det kan vara i en bibeltext eller det kan vara i vilket sammanhang som helst. Fem stycken återkommande varför-frågor leder och. Det här leder oss till varför botade Jesus sjuka? Varför gjorde han det? Vad var egentligen Jesu uppdrag här på jorden? Var det att bota sjuka? Jag sitter i tysta och funderar i veckan. Vad är det han gör, Jesus, när han går här på jorden under sina aktiva år? Jo, jag har kommit fram till att... Ja, just det, på den texten. Jag har kommit fram till att Jesus, han går kring och förkunnar mycket. Han berättar om Guds rike. Vad gör han mer? Han undervisar sina lärjungar lite extra. Och jag tänker att det här är utveckling och underhåll. Utvecklingen, det är det här att Jesus vill få oss att förstå det här med Guds rike och himmelriket. Han vill expandera detta. Och för att få det att fungera så behövs det lite underhåll, en arbetsgrupp som kan jobba med detta. Därför har han lärjungarna som får. Och sen gör han en tredje sak. Han botar sjuka. Han kanske gör mer saker, men jag har fastnat för de här tre. Han förkunnar, han undervisar. Och han botar sjuka. Johannes 3 och 16. Lilla Bibeln. Kan den här versen? Vad bra. Den berättar vad det hela handlar om, tänkte jag. Den berättar i grunden. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under. Utan har evigt liv. Guds kärlek är så stor till oss var och en, att han ger oss Jesus, sin son, för att vi ska få del i Guds rike. Det här är grunden. Sedan, när vi läser Matteus evangeliet, ur den texten hämtar idag, så börjar den med släktavlorna, födelsen, flykten, Johannes dopet, frestelsen, Johannes fängslas. Och sen börjar då Jesu verksamhet. Och då står det från Matteus 4:17. Från den tiden började Jesus förkunna. Omvänd er, himmelriket är nära. Och versen därefter, när han vandrade ut med Galileiska sjön, fick han se några lärjungar. Kom och följ mig. Jesus skaffar sina lärjungar redan från början. Förkunnelsen om Guds rike, där har vi utveckling. Att samla lärjungar, undervisa dem, går under underhållet. Men varför botar han sjuka? Det står inte i våran text varför han gör det. Det står bara Jesus botade dem. På andra ställen i Bibeln så står det ibland att han fylldes av medlidande och botade dem. Eller han såg deras tro och botade dem. I scouterna Jag är lite scout också. Där lär man sig där att torr, varm, mätt och glad. Kan vi som ledare få våra scouter att vara torra, varma, mätta och glada? Ja, men då är det mycket enklare att göra allt det andra vi vill göra också. Och kanske är det så på liknande sätt för Jesus. Att han ser folket. Och är de friska, då är det lättare för dem att ta emot det här budskapet. Jag tror inte att bota sjuka ingick i Jesu arbetsbeskrivning. Det var sånt som kom på köpet liksom. Som en bonus man fick när man mötte Jesus. Någon enstaka gång så ifrågasätter Jesus om man ska hjälpa dem han möter. Men i de allra flesta fall gör han det utan att kommentera det. Kanske så kan ni känna igen er själva i detta. Att det som egentligen inte är en huvudsaklig uppgift blir det som tar det mesta av vår tid. Hur hanterar man det där extra? Villigt och glatt eller med stång och stöd? Är det så, på jobbet eller i livet, att det där extra kommer till att ta en massa tid? Då gäller det att backa tillbaka ett steg för att återhitta fokus på vad är det verkliga uppdraget. Och Jesus får vara vår förebild i detta, tänker jag. På det bibeluppslag där dagens text finns med så hittar jag flera exempel på det här att Jesus drar sig undan. Matteus 14:13. När Jesus hörde detta drog han sig undan till en öde trakt. Men folket fick reda på det och följde efter i alla fall. Och vilket resulterade i brudhundret. Matteus 14:23. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Matteus 15:21. Därifrån drog sig Jesus undan. Det resulterade sedan att han botade en sjuk dotter. Han försöker dra sig undan. Men emellanåt kommer folk ändå och så får han göra det extra. Och så våran text dagens 15:29. Jesus gick därifrån. En vän av ordning kan då tycka att gick därifrån inte behöver betyda att han drog sig undan, utan mer syftar till att Jesu följande förflyttning gick åt det hållet. Och visst kan det vara så. Men jag tycker ändå att Jesus, han ofta så drar han sig undan. Och han har inte som mål någon gång att kom nu där nu, går ut och bota sjuka. Det har han mig veterligen aldrig varit med om. Men när de sjuka kommer till honom så passar han på att göra några underverk. Emellanåt så försöker jag mig på att agera trollkarl. Och nu vill jag inte på något sätt jämföra mina magiska egenskaper och förmågor med Jesus underverk. Utan snarare belysa skillnaden här emellan. När jag utför ett trick här så får jag ofta kommentarer i stil "Jag vet hur du gjorde!" Eller på sin höjd kan man få "Hur gjorde du det där?" Det är aldrig någon som prisar Gud när jag trollar. Men när Jesus låter stumma tala, lytta bli friska, lama gå och blinda se, då står det att folket prisade Israels Gud. De ifrågasatte inte hur Jesus gjorde. De sa inte, jag vet hur du gjorde. Det står att de prisar Israels Gud. Och det är fantastiskt. Det står ingenstans i texten här om att Jesus berättar om Gud eller om himmelriket. Men hans gärningar gör att folk vill prisa Gud. Tänk när jag når dit som trollkarl. Eller vem som helst av oss, vad det än gäller. när våra gärningar, det vi gör på grund, det vi gör på grund av att vi är det vi är. Och resultatet blir att folk prisar Gud. Då är vi på rätt spår. Så en liten summering av det jag sagt här. Handen kommer tillbaka till. Det första, tummen upp, det är att Gud, han älskar dig. Han älskar dig, var och en av oss. Det andra, pekfingret, då får vi hjälpa oss att peka på uppdraget. Fokusera på, vad är vår kallelse här i livet? Det tredje fingret, eller längsta fingret, dra oss tillbaka upp på ett berg, få överblick på vad det är vi ska göra här i livet. Det fjärde fingret, ringfingret, får vara det som händer runt omkring, som inte är vårt uppdrag, men det som händer ändå. Gör det med glädje, på samma sätt som Jesus botar sjuka. Och lillfingret, slutet. Prisa Gud. Lovsjung, tacka för det som sker i ditt liv och i dina medmänniskors liv. Här skulle predikan kunna vara slut. Och allt skulle kunna vara fri och fröjd. Men jag vill lyfta in ett varningens finger till här. För att dagens text lär oss en viktig sak till. Jag har varit inne på det, men att vi belyser det ytterligare lite. Det är inte så att när allt är tummen upp och Gud är med, det är då jag kommer till kyrkan och lovsjunger Gud. Och sedan när allt inte är tummen upp riktigt, då drar vi oss undan. Så är det inte. Eller det ska i alla fall inte vara så. Ibland får man intrycket, eller jag får intrycket av att församlingen är för de av oss som har det bra, som mår bra. Och mår vi inte bra, ja, men då kan jag inte gå till kyrkan. Jag får kurera det här först, eller bli bra i mitt. Ja, det jag har problem med. Vad ska folk tro om jag går bort i förbönen och ber om förbön? Jag orkar inte berätta hur det är egentligen att jag stannar hemma. Det jag kan, det räcker inte till. Dagens text är väldigt tydlig. De kom till Jesus med de som hade fel och brister. Och i och med det så skedde en förvandling som är värd att lovprisa. Vi är Kristi kropp idag. Vårt uppdrag är att förkunna evangelium och göra det på ett sådant sätt så att folk vill komma till oss och bli förvandlade till ande, kropp och själ. För lyckas med det så behöver vi börja med oss själva. Gud älskar oss var och en, och låt oss tacka för det och lovsjunga för allt gott vi har i vår församling. Men låt oss också tacka och lovsjunga för de brister vi har och vi ser. Det är det som gör oss till en levande och attraktiv församling.